Detta, bröder, har jag här för er skull tillämpat på mig själv och Apollos, för att ni genom vårt exempel ska lära er vad som menas med håll er till skriften och inte skryta med den ene på den andres bekostnad. Vem ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du då som om det inte var en gåva? Ni är förstås redan mätta, redan rika. Ni har förstås blivit kungar, oss förutan. Ja, om ni ändå hade blivit kungar, så att vi hade fått vara kungar tillsammans med er. Det förefaller mig som om Gud hade ställt oss apostlar sist av alla, som dödsdömda. Vi står på arenan inför hela världen, inför både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är förståndiga kristna. Vi är svaga. Ni är starka. Ni är ansedda. Vi är föraktade. Ännu i denna stund hungrar och törstar vi. Vi saknar kläder. Vi blir misshandlade. Vi är hemlösa och arbetar hårt med egna händer för att försörja oss. Man smädar oss. Vi välsignar. Man förföljer oss. Och vi härdar ut. Man talar illa om oss. Och vi svarar med goda ord. Hela tiden har vi behandlats som jordens avskum, som mänsklighetens drägg. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att visa er till rätta som mina kära barn. Om ni så skulle ha 10 000 lärare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som blev er far i Kristus Jesus genom evangeliet. Jag ber er, ta mig till föredöme. Amen. Herre, vi ber dig att du ska välsigna detta ditt ord på våra hjärtan, så att det blir till uppbyggelse, uppmuntran och välsignelse och glädje för oss, var och en som lyssnar här idag. Vi anbefaller allt i Jesu namn åt den helige ande. Amen. Kanske jag inte kommer att göra riktigt rättvisa åt texten här i alla avseenden, eftersom jag har fastnat inför just den här sanningen om att Paulus kallar sig själv för fader, eller korintiernas andlige far. Och jag skulle kanske vilja betona särskilt det här om det andliga föräldraskapets betydelse. Vi fäder tycker ju att det har varit underbart om det har varit så att vi har fått vara med om en förlossning när vår fru har fött ett barn. Det är ju roligt att den möjligheten finns numera. Och det är en väldigt spännande stund. Det är en riktig högtidsstund att få vara med på förlossningssalen. Det är en oförglömlig stund. Vid 2 av mina barns födslar så har jag fått vara med. Och det ögonblick som kommer då ett nytt barn plötsligt har fötts in i den här världen, så är det en förunderlig högtidskänsla och storhetskänsla som sprider sig över hela rummet. En ny människa finns plötsligt i rummet. Och vid första blicken på det lilla nyfödda barnet så grips man av en oerhörd kärlek, som sedan har en förmåga att bestå hela livet. Med barnets födelse har också fötts en oerhörd iver hos föräldrarna att på bästa sätt ta hand om det lilla nyfödda barnet. Titta på ett par första barns föräldrar får du se. Båda 2 står ju där vid vaggan nästan dag och natt för att se till att ingenting finns som irriterar barnet. och för att ge det största möjliga bekvämlighet och omvårdnad. Och alla föräldrar vet ju vilken ständig omsorg det lilla barnet kräver, särskilt den första tiden och de första åren. Och vi är ju alla medvetna om att ett litet människobarn inte skulle ha en chans att överleva om vi lämnade det åt sig själv att klara sig på egen hand. Det behövs ett aktivt föräldraskap ända upp i tonåren. Till och med då så behöver de mamma och pappa, även om de inte tror det. Men när det gäller den kristna församlingen så är det inte alltid sant att vi är lika vakna över det andliga föräldraskapet som vi är kallade att ikläda oss. Den andliga och sociala omvårdnaden som alla nykristna och nyinflyttade medlemmar behöver i församlingen, om den verkligen ska vara ett andligt hem för dem. Vårt uppdrag som församling stannar aldrig vid att se människor födas in i Kristus och komma till församlingen. Det är då som arbetet egentligen börjar. För Guds syfte med församlingen, det är att den ska vara den miljö i vilka unga kristna människor, eller nykristna människor överhuvudtaget, växer sig mogna i Kristus. Och det kan vara fråga om en lång och ofta ganska besvärlig process det. Paulus säger att för det målet kämpar och arbetar han, nämligen att föra var människa till full mognad i Kristus. Kolosserbrevet 1:28. Och för det så krävs då ett andligt föräldraskap. Ni må ha 10 000 uppfostrare, lärare, instruktörer, men det kan aldrig uppväga det andliga föräldraskapets betydelse. Till och med Paulus och Apollos, som här figurerar i sammanhanget, hade vid sin första tid som kristna varit i stort behov av ett andligt föräldraskap. Och frågan är om de hade klarat sig utan det föräldraskapet. De hade nog aldrig blivit vad de nu var om det inte hade funnits några som också tog hand om dem. Kommer du ihåg hur det var när Paulus kom från Damaskus, nyomvänd, förföljaren Saulus, som hade åkt till Damaskus för att fängsla de kristna och föra dem tillbaka till Jerusalem för att de skulle ställa sin förrätta där och gärna dödas. Men så hände ju det där förunderliga, att han upplever ljusskenet och hör rösten som säger: Saulus, varför förföljer du mig? Och han kommer till insikt om att Kristus lever. Och han kommer till insikt om att vad han gör mot de kristna, det gör han egentligen emot Jesus Kristus själv. Och så kommer han nyomvänd tillbaka till Jerusalem. Och nu är han en annan Paulus förstås, inte längre Saulus förföljaren. Och nu försöker han närma sig de kristna, står det. Han försöker komma in i deras krets. Men det gick inte alls det. Det var kalla handen. Ingen hälsade på honom. Alla var misstänksamma och drog sig tillbaka. Och man ville inte släppa in honom i sin krets. Inser vi vilken stor risk som här förelåg? Risken att Paulus kunde ha reagerat med bitterhet och besvikelse och beslutat sig för att hädanefter aldrig befatta sig med församlingen. Och vi skulle inte ha haft apostlagärningarna i Nya testamentet. Och vi skulle inte ha haft Paulus underbara brev i Nya testamentet, som alla är ett utslag av hans kärlek till församlingen. Vad var hemligheten till att det ändå gick väl? När alla andra sa nej, inte Paulus, så var det en som förstod att ta hand om honom. Barnabas från Cypern. Barnabas, som enligt apostlagärningarna betyder tröstens son, uppmuntraren, tröstaren. Han sökte upp Paulus. Han tog sig an honom. Han talade med honom. Och han gick till bröderna och sa: vi måste ta emot Paulus. Och till slut så gick de med på detta.
Och de öppnade sin famn och räckte Paulus handen och erkände honom som en fullvärdig medlem i sin församling. Och han blev förd in i gemenskapen. Och så var han räddad, så att säga. Men han var inte färdig ännu för apostlauppdraget. Och det verkar som han drog sig tillbaka, vi vet inte riktigt varför, hem till Tarsus i mindre Asien. Och i Apostlagärningarna 11 så står det att Barnabas sökte upp Paulus. Han åkte till Tarsus och han letade efter Saulus, eller Paulus som han nu kallades. Och det står enligt det här verbet söka upp, som betyder leta upp och ner och fram och tillbaka, leta intensivt till dess att man finner. Du ser hur föräldrahjärtat slog här i Barnabas själ. Han gav sig inte. Han hade inte adressen på Paulus. Men han frågade sig fram och gav sig inte förrän han hade funnit honom. Och så tog han honom med sig ner till Antiochia. Och där tjänade de tillsammans som profeter och lärare under ett helt år. Innan den helige andes röst kom och sa: avskilj åt mig Barnabas och Paulus för det uppdrag som jag har för dem. Och så börjar missionsverket. Hemligheten. Det fanns en andlig far också till Paulus av Tarsus. Och det lärde honom att det är viktigt med en andlig förälder för att de kristna ska mogna och våga gå in i den funktion som Gud har för dem. Det kanske inte går utan detta. Apollos då. Han kom ju nyomvänd och brinnande i anden ifrån Alexandria i Egypten upp till Efesus i mindre Asien och börja predika och vittna på mötena där, och det var ju härligt. Men i möteslokalen, i gruppen där, så satt det ett par makar enligt Apostlagärningarna 18 och 24 som hette Aquila och Priscilla. De var inte så utbildade och välbildade som Apollos var. Han var väl insatt i skriften, står det, och han hade fått kunskap om frälsningens väg och undervisade med glöd, brinnande i anden. Men trots att de här två makarna inte var så högt utbildade själva, de var bara hantverkare, de var tältmakare precis som Paulus, hade bott i Rom tidigare, Korint också. De lyssnade till Apollos och de gladdes naturligtvis över den yngling, men de upplevde ändå att det ännu fanns saker som han behövde ytterligare undervisning om. Och vet ni vad man gjorde med denne unge, oerfarne förkunnare? De tog sig an honom, står det. De tog sig an honom och de tog med honom till sitt hem. Och där i hemmet så gav de honom ännu noggrannare kunskap om Guds väg. De blev hans andliga föräldrar, så att han inte blev en vildvuxen evangelist, utan han blev en balanserad ordets förkunnare. Du ser, att vara andlig förälder, det kan innebära som för Aquila och Priscilla att öppna sitt hem, att göra vissa uppoffringar. Det kanske hade intrång i deras äktenskapliga romans till och med, att ta en sån här ivrig förkunnare till sitt hem kanske inte var så trevligt alla gånger. Men där fick han vara och där fick han lära sig vad kristen omsorg innebar. Och det finns, mina vänner, nya medlemmar i Saronförsamlingen som ännu aldrig kanske har varit inbjuden till någon annan Saronförsamlings medlems hem. De går i gudstjänsterna, men det är inte den djupgemenskap som de också behöver. Den kan de inte få i den stora gudstjänsten. Kanske inte ens i kretsen det fungerar. Men kanske det måste börja i ett hem. Kanske det måste börja i ditt hem. När var sista gången du bjöd hem någon för dig obekant medlem? Är det inte vår kallelse, mina vänner? Har vi rätt att leva på ett annorlunda sätt än just det, inför Gud? Till det andliga föräldraskapets svåraste uppgifter hör ansvaret att förmana och tillrättavisa. Ett barn gör ju många misstag, och tydligen hade Apollos gjort vissa misstag där i Efesus. Så han behövde förmaning och undervisning, och det är därför föräldrar finns till. För att visa sina barn till rätta i all kärlek. Och det är en nödvändig del i den andliga fostran, lika självskriven som att du varnar ditt barn när det närmar sig den heta ugnen. Men om vi först inte byggt upp ett förtroende i form av positiv kärlek, omsorg och intresse för våra medmänniskor, då vi visar att vi har tid för dem, då kan vi heller inte träda in och tillrättavisa med auktoritet när någonting går snett. Det passar liksom inte att komma in då när vi inte har tänkt på dem tidigare. Jag kanske har berättat förut om den här grabben som kom till häktet när jag jobbade på en ungdomsvårdsskola i Dallas, tagen för knarkbrott och andra kriminella förseelser, en tonårspojke. Och så kommer då hans far och fått höra det här att hans pojk nu är arresterad och in i häktet och vill tala med grabben. Men grabben säger: jag vill inte tala med dig, pappa. Varför skulle jag lyssna till dig nu? Du har ju aldrig brytt dig om mig förut. Du ser, om vi inte är med och bygger i andra människors liv, så förlorar vi också möjligheten att vara med och tillrättavisa och förmana när någonting håller på att gå snett. I dagens text så har vi ett exempel på hur en andlig fader agerar, och agerar skarpt och eftertryckligt i en situation där hans andliga barn var inne på en farlig väg. Och han konfronterar dem med problemet i syfte att korrigera dem. Korintierna hade ju börjat att yvas över sina lärare och ledare, och de hade grupperat sig omkring olika personer i församlingen och berömt sig av var och en av sitt parti. Och deras stolthet och deras högmod hade lett till splittring i församlingen. Det fanns många andra problem i Korinterförsamlingen, men detta tycks vara enligt Paulus det allvarligaste. För det är det som han först tar itu med, och det är det som han ägnar mest text åt i Korinterbrevet. Han har börjat redan i första kapitlet att dra upp det här problemet. Och nu i tredje kapitlet så har han ju visat på att dessa lärare och vi apostlar, vi är bara tjänare. Vi är bara Guds redskap, gåvor till er, ingenting att berömma er utav. Och nu är det lika som Paulus vill gå till rätta i fjärde kapitlet med själva grundorsaken till deras uppblåsta attityd, nämligen deras stolthet, deras högmod, deras fåfänga. Och ni vet, det är svårt att tillrättavisa en stolt människa. Så Paulus måste bli ganska skarp i tonen nu, men inte brist på kärlek därför. Men det var nödvändigt att bli skarp och tydlig, för partisplittringen i Korinterförsamlingen höll på att tömma församlingen på dess andliga kraft och förstöra dess vittnesbörd i Korint. Det är allvarligt och det måste åtgärdas så snart som möjligt. Och så säger han: nu har vi tillämpat det här på oss själva, jag och Apollos. Det vill säga, det fanns andra partibildningar i Korint också. Men Paulus ger ju extra kraft åt sin argumentation när han tar sig själv som exempel och visar att jag är alls inte intresserad av att få någon partibildning omkring mig, och inte Apollos heller. Och då var det ju lite svårt för de andra lärarna där borta att hävda att de skulle ha någon rätt att samla människor omkring sitt eget namn. Nej, säger Paulus, håll er till skriften. Gå inte utöver vad skrivet är. Vad menar han då? Han har citerat Gamla testamentet flera gånger. Citat som visar på att den mänskliga stoltheten ska Gud göra om intet. Herren vet att det visas tankar är tomhet, och så vidare. Och nu menar han, gå inte utöver vad skrivet är när det gäller er uppfattning om det som är Guds tjänare och redskap. Det är bara gåvor av Gud. Det är bara tjänare sända av Gud. Därför finns det ingen anledning, säger han, att skryta med den ene på den andres bekostnad, som man tydligen gjorde i Korint. Visserligen är det sant, tycks han mena i sjunde versen, att alla inte är lika. Och att vissa har fått vissa gåvor som andra inte har. Men, säger han, vad ger det dig för särställning? Eller vem ger dig någon särställning? Med vilken rätt vill du markera att du är så väldigt unik? För, säger han, vad äger du som du inte har fått? Få höra, vad äger du som du inte har fått? När det gäller din begåvning, när det gäller din personliga utrustning, när det gäller din hälsa. Allt är ju det givet. Och Paulus påvisar alltså det orimliga i att berömma sig själv över någonting som egentligen endast är en gåva, bara av nåd. Den här versen kan ni lägga på minnet, för den har haft historisk betydelse när det gäller teologins lära om nåden. Inom parentes sagt så var det 396 efter Kristus där Augustinus, kyrkofadern, skriver när det gällde konflikten om Guds suveräna nåd och människans fria vilja. Han säger att för att lösa detta problem arbetade vi hårt för den mänskliga viljans frihet. Men Guds nåd vann. Och så tillägger han att det var just första Korinthierbrevet 4:7 som fällde avgörandet. Nämligen, vad äger du som du inte har fått? Alltså, allt är av nåd. Vad helst som är unikt med dig har blivit dig givet. Johannes döparen säger till sina lärjungar, ingen får något som inte ges honom ifrån himmelen. Jesus säger till Pilatus, som just hade berömt sig av sin makt att ta hans liv, du har alls ingen makt om den inte vore dig given ovanifrån. Vilken utrustning eller begåvning vi än har, så är det endast gåvor. Du själv, jag själv, är inte upphovet till det vi är. Det är inte vi som är upphovet till de andliga gåvorna och tjänsterna i församlingen. Hur opassande är det då inte att berömma sig över människor och mänskliga begåvningar? Den enda rätta attityden är ödmjuk tacksamhet och lovprisning. Och det är den attityden som Paulus vill få fram här i församlingen i Korint. Och han blir nu riktigt ironisk i sin ton när han säger, ja, ni menar ju att ni redan är mätta. Att ni redan är rika och redan regerar som kungar. Att ni redan har nått målet. Att riket är här och allt är gott och väl. När det egentligen är det motsatta förhållandet som är sant. Det är ungefär som Jesu ord till församlingen i Laodicea. Där församlingen sa, jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Er stolthet, säger Paulus, gör att ni lever i en villfarelse om er egentliga andliga situation. Jaså, ni har redan hunnit fram till målet ni. Det var konstigt. Vi ser inga tecken på att riket är här. Vår upplevelse stämmer inte med er stolta självupphöjelse. Och så jämför Paulus korintiernas stolthet och förmenta vishet och självupphöjelse och känsla av överlägsenhet med apostlarnas förnedrande och förödmjukande livssituation. Och Paulus väljer en mycket talande bild som vi just har läst här. Bilden av en segerrik general som återvänder från slagfältet och låter sina soldater marschera i triumftåg igenom staden. Denna segerrika armé med generalen i spetsen. Men sist i tåget så gick alltid en ömklig skara människor, krigsfångarna tagna ifrån fiendens här. De var redan dödsdömda och de skulle avrättas på den allmänna arenan, antingen av de vilda djuren eller på annat sätt. Och det skulle vara till ett offentligt åtlöje. Paulus menar att korintierna, de tycker sig gå först i ledet om. Men vi apostlar, vi kommer sist som dödsdömda fångar. Korintierna berömde sig av var och en sitt parti, som om de redan vore vid målet. De agerade som de redan hade kommit in i tusenårsriket, utan att inse att de fortfarande var kvar i en fattig och eländig värld. Apostlarnas upplevelse var mer realistisk och jordnära och sann till verkligheten. De levde med den kalla och bistra verkligheten, omgivna av prövningar. Kan du tänka dig? Det fanns inga tecken som tydde på att målet redan var nått, för deras del inte. Om riket vore här så borde vi ju sitta på troner nu, menar Paulus. Ofta så behövs andliga fäder för att vi som nykristna ska lära oss den här balansen. Balansen till verkligheten. En del blir så förskräckligt överandliga ibland att de har förlorat kontakten med vardagen och med verkligheten, och därmed också med människorna i verkligheten. Vi måste lära varandra att leva med livet sådant det är. Inte mindre kristet därför. Det är sant att vi är rika. Det är sant att vi äger allt i Kristus. Men det är också sant att vi är kvar i den här kroppen, i en värld som är lagd under förgängelsen. Och det kan vara svårt att sätta fingret på den ömtåliga punkten, den mänskliga stoltheten, som Paulus här gör. Men genom att påvisa apostlarnas egen livssituation så får han nog ändå deras fåfänga stolthet att komma lite på skam. Tror ni inte det? För det är ju en sån oerhört kontrast här mellan de självupphöjda korintierna och evangeliets sändebud, apostlarna, som världen inte ansåg värdiga att få leva eller finnas till. Man vill inte ha med dem att göra. Och Paulus räknar upp några kontraster här. Vi betraktas som dårar för Kristi skull genom det budskap om korset som vi förkunnar. Men ni är ju förståndiga kristna ni. Ni har ju förstått att blanda evangeliet med grekisk livsfilosofi, och ingen kan antasta er. Korintierna ville liksom hålla Kristus med ena handen, men världen och den världsliga visdomen med den andra. Så stod de där i sin kompromiss, ömkliga. Vi är svaga, säger Paulus. Det vill säga, vi får inget erkännande. Vi ger inget intryck inför världen av att vara starka eller imponerande på något sätt. Men ni är starka. Ni ger ju ett intryck av som får människor att beundra er, nästan verkar det som. Vi är föraktade, ni är ansedda. Vi visas ingen respekt, men ni får tydligen samhällets goda bifall. Vi far fysiskt illa ännu i denna stund, säger han, så riket kan inte vara här än. Vi hungrar, vi törstar, vi saknar kläder. Ja, tänk. Och när du läser andra Timoteus brevet som är den åldriga apostels sista brev ifrån Romfängelset till sin andlige son Timoteus, så säger han ju: när du kommer till mig, Timoteus, så ta manteln med dig, den som jag lämnade kvar i min drasin på något ställe. Ta manteln med dig. Han hade bara en mantel, och nu började vintern närma sig, så han säger: kom innan vintern och ta manteln med dig. Misshandlade. Och det verb som används är det verb som används när en mästare slog sin slav. Och det var med knytnävarna det. Vi blir slagna med knytnävar. Vi är hemlösa. Vi är ständigt på resa. Det verkar som att fängelserna var de enda hemmen. Arbetar hårt gör vi med egna händer. Och det var Paulus alltid angelägen om att markera. Det manuella arbetet föraktades av de sofistikerade grekerna, vill inte smutsa ner sina fingrar. Men Paulus satte en ära i att arbeta med sina egna händer och så långt som möjligt försörja sig själv. Han säger i Thessalonikerbrevet: dag och natt så mödade vi oss med vårt arbete för att inte ligga någon av er till last. Och vi ville därigenom statuera ett exempel, ett föredöme. Hur är det med vår syn på arbetet, hörni? Man smädar oss Vi välsignar. Man förföljer oss. Vi härdar ut. Man talar illa om oss. Vi svarar med goda, vänliga ord. Ingen plats för stolthet, utan en ödmjukhetens ande genomsyrar hela denna livsstil, eller hur? För grekerna var det någonting högst föraktligt, förstår ni, att tåla en oförrätt, att bli sårad av en annan människa och inte ge igen med ett ännu hårdare mynt. Aristoteles kallade en dygd, en hög dygd, en av de högsta dygderna, att verkligen ge igen den människa som sårar. Grekerna ansåg ödmjukhet vara ett tecken på svaghet. Och korintierna var förledda av denna världsliga filosofi. Och Paulus summerar nu världens värderingar och behandling av honom och apostlarna med följande ord: vi betraktas, behandlas som jordens avskum, som mänsklighetens drägg. Lägre kan det inte bli. Tydligare kan det inte sägas. Orden betyder alltså en skräphög som man får när man har sopat ett lortigt golv. Så betraktas vi. En skräphög som man snabbt vill göra sig av med. Eller drägg, det är den lort som man skrapar av ett orent föremål. Eller när man är oren om fötterna och skrapar av skorna. Orenheten. Sånt som man inte vill ta i med händerna. Så upplevde apostlarna världens behandling av dem. Och jag kan inte undgå att reflektera över den pompa och ståt som ibland omger vår tids religiösa dignitärer och kyrkoledare. Nog är bilden lite annorlunda än den första tidens andliga ledare. Förresten, vilken missionsorganisation idag skulle anta som sin missionärskandidat en sån som Paulus, som hamnat i romarrikets alla fängelser, håller jag på att säga, som varit utsatt för straffåtgärder lite här och där och vållat oro i den ena staden efter den andra, oro och upplopp och besvärligheter? Jag är rädd att vi skulle skämmas nästan för en sån orosmakare. Det får väl vara någon ordning på dem. Är det möjligen så att vi har blivit alldeles för förfinade i vår kristendom? Att våra kyrkor är så fina, våra hem är så fina, att vi kanske är invaggade i den villfarelse liknande den korintierna var invaggade i. Allt är väl beställt. Till och med samhället klappar händerna åt oss. Vad skulle man göra med Paulus om han kom till Sverige idag med sin förkunnelse? Ja, vi kan åtminstone inte säga att apostlarnas självbeskrivning stämmer på oss. Lever vi det verkliga kristna livet? Det är det jag måste fråga mig när jag ställer mig inför den här texten. Jag menar inte att vi skulle söka förföljelse eller eftertrakta konflikter. Men är det någonting fel på oss eftersom vi har det så bra som vi har det? Det var Paulus som var korintiernas andlige fader, och hans liv visar något av det andliga föräldraskapets uppoffringar och lidanden. Vi kommer aldrig att få en mogen församling om inte människor är villiga att underkasta sig det andliga föräldraskapets villkor. Och det kan innebära, och det innebär, uppoffringar, engagemang som tar tid, timmar i telefon, besök i hem på obekväma tider kanske. Men det finns ingen andlig tillväxt och mognad i en församling om det inte finns en födslovånda hos människor som är villiga att gå in i det här för att föda fram människor till nytt liv och mognad i Kristus. Var finns de andliga fäderna och mödrarna? Var finns ni idag som känner jag vill gå in i den här kallelsen? Börja med det du har. Börja med att använda ditt hem. På varje sida i vår adresskalender finns säkert namn som du inte känner personerna bakom. Varför skulle du inte kunna bjuda hem någon av dem? Varför skulle det vara en omöjlighet? Att ringa och säga, jag känner inte dig, men det är väl inget hinder än att jag kan få fråga om du vill komma hem till oss. Varför skulle inte du kunna ta initiativet, som själv aldrig har blivit bjuden? Du kan ta första steget. Det får inte bli så, och det får inte vara så, att människor känner sig ensamma mitt i en sådan stor församling. Nu i vers 14 så ändrar Paulus tonen. Han är angelägen om att ingen ska missförstå honom. Han har talat skarpt, det har han gjort. Men hans avsikt har inte varit att få dem att skämmas, utan hans avsikt var att förmana, tillrättavisa. Det är en andlig förälders uppgift. Det är vanliga föräldrars uppgift att förmana sina barn. Det måste vi göra. Och att tillrättavisa är att utföra en faderlig förpliktelse. Han har skrivit därför att de är hans älskade barn, och han kan bara inte släppa dem, även om de är på fel väg. Även om han nu talar till dem i sträng ton, så har avsikten hela tiden varit att få den tillbaka på rätt väg, in i en ödmjukhetens ande. Om ni också hade 10 000 lärare, pedagoger. Och det var så på den tiden att barnen i de välbärgade hemmen hade ofta en äldre slav som hade fått förtroendet att ha ansvar för den unges moraliska och fysiska fostran. Och ett barn kunde ha många lärare, men aldrig mer än en far, eller hur? Och relationen till fadern, det blir ju alltid någonting speciellt som ingen annan kan ersätta. Och han uppmanar dem nu att i egenskap av hans andliga barn imitera honom. Ta mig till föredöme. Se, det här är det andliga ledarskapets funktion egentligen, att vara ett föredöme. Imitera mig, betyder grundtextens ord. Gör som jag gör. Och i det 11:e kapitlet så säger han, följ mig, imitera mig så som jag imiterar Kristus. Så om ni följer mig, så följer ni Kristus, för jag följer Kristus. Ta mig som exempel. Här ligger den stora styrkan i Paulus argumentation och undervisning. Han behövde aldrig stanna vid orden. Han kunde gå vidare och säga, gör som jag gör. Och det är det unga kristna behöver se. De behöver se exempel som de känner att de vill följa, som är uppfordrande och attraktiva för dem. Sån skulle jag vilja bli. Hans eget liv var en levande kommentar på hans undervisning. Barn behöver ju förebilder. Och som föräldrar har vi ju inget val. Vi blir förebilder, eller vi påverkar våra barn vare sig vi vill det eller inte. Frågan är bara om vi är goda eller dåliga exempel. Men även andliga barn påverkas och behöver påverkas av goda exempel. Och vi har alla ett stort och ett underbart ansvar här. Allihop har vi det. Och det var så roligt, jag var i Småland igår kväll. Och det kom ett par och hälsade på mig och sa, vi var i eran församling. Och det var så underbart, för det kom en broder och sa, Gud välsigne er, vad roligt att se er här. Och det hade varit den största upplevelsen av hela gudstjänsten. Att någon hälsade på dem, fast de var nya här. Tänk om du skulle upphöra med att vänta på att någon gör något för dig. Eller för din familj. Och du eller din familj istället tog första steget och inbjöd någon annan. Någon som du inte känner kanske. Bibeln talar om gästvänlighet. Har du ett hem? Ja. Kan du ordna lite mat, lite te eller kaffe? Ja. Då så. Då har du vad som behövs för att ta första steget. Och Gud ska vara där med sin välvilja och välsignelse och kärlek. Och vi ska se hur församlingen börjar sammansvetsas på ett ännu djupare sätt, tror jag. Mina vänner, vi har inte råd med att förlora någon av dem som Gud har gett oss. Men då hänger det inte bara på några få. Inte bara på äldstekår eller pastor. Då hänger det också på dig. Du har ett ansvar som medlem i Guds församling. Gud kallar dig idag till ett aktivt föräldraskap. Han kallar dig som är ensamstående. Han kallar dig som är gift. Han kallar er som är makar att tillsammans gå in i ett andligt föräldraskap. Låt oss inför den kommande julhelgen inte bara tänka på oss själva och vår familj och vår släkt. Tänk om vi skulle börja bryta de här cirklarna lite grann och våga utsätta oss för den obekvämligheten att i vår krets bjuda in någon som vi inte är vana att umgås med. Tänk om det är hemligheten till att frigöra Guds kärlek. Om vi inte börjar här, mina vänner, då kan vi heller inte vara med att förmana och tillrättavisa. Och det kommer att behövas sådana dagar. Och om våra medlemmar lämnas utan den formen av fostran, så kommer de snart att vara ett offer, ett lättfångat offer för Satans listiga angrepp. Och han kommer att dra dem ut ur församlingsgemenskapen. Och då kan det vara för sent. Så vad jag talar om är egentligen ett livsvillkor för församlingens fortsatta utveckling och tillväxt. Och jag känner det här mycket allvarligt. Men jag är så glad därför att jag vet att det finns såna resurser här. Och jag tror Gud kan göra något så fantastiskt stora under om vi börjar våga ta lite egna initiativ i den här riktningen. Gud ville uppmuntra dig genom den här predikan. Och den helige ande ska leda dig och ska göra ditt äktenskap ännu rikare. Och om du är ensamstående, du ska inte behöva vara ensam. Du ska uppleva hur du får vänner. Intima, djupa relationer ska skapas och Guds församling ska bli berikad på djupet genom den helige andes verk på de här praktiska områdena. Gud välsigne dig att idag, ja redan idag, ta första steget. Amen. Herre, församlingen är ju det dyrbaraste som du har på jorden och du vill att den ska få bästa tänkbara omvårdnad. Och du har lagt vårdnaden om församlingen i våra händer. Här är vi en del av din kropp i den här staden. Och vi beder dig Gud att du skulle utgjuta av din andes kärlek över oss. Så att vi förstår att ta hand om varandra. Att ingen behöver gå ensam härifrån. Och känna tomheten och bristen på gemenskap. Tack att alla har möjlighet att vara med. Föd denna iver. Föd denna kärlek hos oss. Och låt det leda till praktiska initiativ. Lovat vare ditt namn därför. Och vi förväntar oss stora ting ifrån dig Gud. Tack att du hör oss. I Jesu namn. Amen.